Hörrni, tänk er att ni skulle en dag hitta ett gammalt brev som ramlar ut ur en gammal bok hemma hos mormor i hennes bokhylla. Det är väldigt gammalt det här brevet, det är tummat. Man kan se att det är läst ofta och det är läst noga. Somligt ganska avgörande saknas i det där brevet, som till exempel vem som är mottagaren. Du vet inte vem som är adressaten till brevet i mormors bokhylla, men av innehållet kan du gissa det till somliga saker. Omständigheter. En del saker som förutsätts i det där brevet, seder och vanor, gör att du kan liksom lägga pusslet och göra dig en bild av vem det är som har fått det här brevet en gång i tiden. Det finns ytterligare minst ett problem med det här brevet i mormors bokhylla, och det är att det inte heller står vem det är ifrån. Vem har skrivit det här? Också här får du vissa antydningar som kan sätta igång fantasin. Språket avslöjar vissa saker. Ordvalen avslöjar somligt. Förtroligheten hjälper oss att förstå att det finns en relation mellan de här ämnena som tas upp. Det finns mycket i det här brevet som inte verkar behöva förklaras, utan förutsätts av författaren vara ganska självklart för mottagaren. De här människorna, den som har skrivit brevet och den som har tagit emot det, verkar ha känt varann ganska väl. Och vet du, precis så här är det när vi öppnar Hebreerbrevet. Det anges ingen mottagare. Och det står faktiskt inte vem som har skrivit det här brevet. Men väldigt mycket kan vi ändå uppfatta och väldigt mycket kan vi ändå förstå i den här texten. Det är, förstår vi av innehållet, skrivet till kristna judar eller kristna hebreer, och därav namnet som brevet har fått. Somligt i det här brevet påminner om andra nytestamentliga texter, och det gör att en kvalificerad gissning är att de här judarna, kristna judarna som tar emot den här texten, förmodligen bor i Rom. Vi vet inte det här säkert, men mycket tyder på att det är så. Avsändaren är än mer mystisk än vad mottagarna är. Vem är det som har skrivit den här texten? Kan det vara Paulus som har gjort det? Ja, men sannolikt inte. Språk och bilder och en hel del i stilen i den här texten skiljer sig väldigt tydligt från Paulus skrifter. Det finns en del andra namn som har varit på tapeten. En del har gissat på att Barnabas kan ha skrivit det. Priscilla och Aquilla, det gifta paret som rör sig i Paulus inre krets under 40-, 50-, 60-talet, skulle kunna finnas med i bakgrunden här på något sätt. Men sanningen är att vi inte vet vem som har skrivit den här texten. Vi kan av den grekiska texten veta att det faktiskt är skrivet av en man. Det vet man på grund av den grekiska grammatiken, där jag-former ser annorlunda ut än vad de gör i våra språk. Men i övrigt är det väldigt, väldigt oklart. Är ni med på att när man närmar sig en sån här text så är det lite av en upptäcktsresa? Det är lite av en liksom, ganska spännande pussel man behöver lägga för att förstå det här. Ibland har vi sagt, jag har citerat Mikael Tellberg någon gång, som säger att läsa en av de här gammaltestamentliga texterna, det är lite som att lyssna till ena sidan av ett telefonsamtal. Man kan förstå ganska mycket vad det här samtalet handlar om, men man får ju liksom inte riktigt hela, utan det finns en slags dialog i den här brevrelationen och vi hör en av rösterna då. Med allt detta sagt ska vi nu läsa inledningen i Hebreerbrevet, de tre första verserna. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu, vid denna tidens slut, har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Och han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Den texten ska vi stanna vid idag. Guds stora och långa frälsningshistoria har kantats av att han har talat med människor. Allt i den bibliska historien inleds ju faktiskt med att Gud talar, inte med människan för det är innan hon finns, men han talar, hans ord bringar fram hela skapelsen. Bergskedjorna finns för att Gud har talat fram dem. Strandlinjerna, havsdjupen, blomsterängarna, skrattmåsarna, havsörnarna, lejonen, antiloperna, till och med brännmaneterna, solrosorna, morötterna och människorna. Alla de andra uttrycken, allt det här är ett slags liksom, uttryck för att Gud är skaparen och att han skapar med sån glädje, med sån kraft och med sån förmåga. Och så småningom så har han talat genom profeterna många gånger och på många sätt, stod det i den här texten. Gud är en Gud som talar. Hans tilltal, hans ord är det som människan lever av. När Jesus frestas av djävulen så säger han: människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Alltså människan överlever för att Gud talar. Så genom hela historien har det här skett. Gång på gång har Gud talat med människan. Han talar fram skapelsen, han talar sina bud så småningom och han talar genom profeterna. Och nu, säger Hebreerbrevets författare, vid denna tidens slut har Gud talat till oss genom sin son. Alla tilltal som Gud har formulerat i historien får liksom sin kulmen i Jesus Kristus. Förr talade Gud genom ombud, profeter, lärare, domare och ledare. Men nu har han på ett slutgiltigt sätt talat genom sin son. Och det är som att författaren liksom medvetet här lämnar ut det där brevhuvudet med hälsningarna och presentationen för att mottagarna ska fatta. Det är liksom sonen själv som talar med er. Det är inte så viktigt vem som är budbäraren. Det är sonen som har ett ärende till er. Och det gäller att mottagarna inte avvisar honom som nu talar. Brevet vi har framför oss är på många sätt ett ganska allvarligt brev. Vi kommer att komma till det om ett par veckor. Mottagarna verkar sätta Jesus i bakgrunden. Och kanske är det så att de frestas att återgå till liksom tidigare seder. Vi sa innan att det är judiska kristna detta. De har haft väldigt påtagliga och kroppsliga seder som har med offer och andra saker att göra. Och så har de börjat tillbe den osynlige Jesus. Och det är möjligt att det finns någonting i den här frestelsen att återgå till det lite mer handfasta. De börjar ställa Jesus i bakgrunden. Och då gör författaren det som ofta görs i Nya testamentets brev när någon börjar glömma bort Jesus. Han gör precis tvärtom. Han målar Jesus med så vackra färger han bara förmår. Och det är det som händer i inledningen av den här texten. Det är ju pang på här, va? ingen startsträcka, utan han inleder med tre enormt laddade versar om vem Jesus är. Och jag tänkte att vi ska gå igenom dem nu. Han säger 7 saker om Jesus här. Och alla var för sig skulle vi kunna stanna länge inför. Det ska vi inte göra. Men vi ska nämna dem. Det första som står om Jesus här, det är att han har insats att ärva allting. Han är alltså den förstfödde sonen i himlen, Guds egen son. Och för judarna, de här kristna judarna som lyssnar när det här brevet läses upp, så är associationen självklar. De tänker på en central text i Gamla testamentet, en psalm ifrån Saltaren, nämligen psalm 2. Och vi läser några versar, vers 1 och 2, och sen hoppar jag till vers 6. Psalm 2 i Saltaren. Varför är folken i uppror? Varför detta gagnlösa mummel? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde. Och vers 6. Jag har invigt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill berätta vad Herren bestämt. Han sa till mig, du är min son, jag har fött dig idag. Den här gamla texten från Saltaren, den påstår Nya testamentet handlar om Jesus. Så är det. Gång efter gång i Gamla testamentet så förutses att Gud ska skicka en kung, en smord. Och den smorde på hebreiska heter Messias. På grekiska heter det Kristus. Och den är Messias, det liksom målas upp och bilden växer fram genom Gamla testamentets texter av hur den här kungen kommer att vara. Det här är en central och viktig text för den judiska gemenskapen för att förstå vad som ska hända när kungen kommer. Och nu påstår Hebreerbrevets författare att det har hänt. Han är den som har insats till att ärva allting. Han är den smorde. Det andra som sägs om Jesus här, det är att Gud har skapat världen genom honom. Det var något. Vi provar vidare. Gud har skapat världen genom Jesus. Och de här judiska mottagarna, de tänkte sig att Gud har skapat världen genom en gudomlig vishet som beskrivs i Ordspråksbokens 8:e kapitel. Låt oss gå dit och läsa från vers 23 och framåt. Ordspråksboken 8 är jag i nu. Vers 23. I urtiden formades jag, i begynnelsen innan jorden fanns. Innan djupen blev till föddes jag, när det ännu inte fanns källor med vatten. Innan bergen fått sin grund, innan höjderna fanns föddes jag. När han ännu inte gjort land och fält eller mullen som täcker jorden. När han spände upp himlen var jag där. När han välvde dess kupa över djupet. När han fyllde molnen där uppe med kraft och lät djupets källor bryta fram. När han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt. När han la jordens grundvalar, då var jag som ett barn hos honom. Jag var hans glädje dag efter dag och lekte ständigt inför honom. Jag lekte i hela hans värld och gladde mig med människorna. En fantastisk poetisk text det här. Och i den liksom judiska myllan så läste man den här texten som en beskrivning av hur visheten var en person som är närvarande när Gud Fader skapar världen. Och Hebreerbrevet krokar liksom tag i det där. Hela treenigheten är närvarande när världarna, universum, kosmos skapas. Fadern uttalar sitt ord och ordet är Jesus själv. Ordet är sonen och det står att anden vilar över kaosmakterna. Hela treenigheten är där när Gud skapar världen. Så när Hebreerbrevet försöker beskriva vem Jesus är så säger det, så står det Gud har skapat världen genom honom. Det tredje som sägs om Jesus är han är utstrålningen av Guds härlighet. Vid ett tillfälle så tar Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes upp på härlighetens berg och så får de se honom förklarad på förklaringsberget brukar man säga. Det här står i Matteus 17 kapitel. Häng med dit. Man kan scrolla dit men man kan också bläddra dit. Vi läser den berättelsen. Matteus 17 och från vers 1 så står det så här. 6 dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elias stå och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus, Herre, det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra 3 hyddor här, en för dig, en för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem och ur molnet kom en röst som sa, detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa, stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. Guds utlovade Messias har kommit i form av Jesus från Nasaret. Och så kliver han upp på det här berget. Känner ni igen det bildspråket i Gamla testamentet gång på gång när viktiga saker händer så sker det på berg. Gud ger lagen på Sinai berg och så vidare va? Och så kommer Jesus upp på det här berget och han har lärjungarna med sig. Och så plötsligt så förvandlas han inför deras ögon och så får de se den största representanten för lagen, nämligen Mose. Och den största representanten för profeterna, nämligen Elia, står där och pratar med Jesus. Och det är som att hela den osynliga världen plötsligt syns. Ni vet, som om man drog ifrån ett draperi eller en liksom ridå. Och så får man se världen där allt detta sker på något sätt. Gud hörs från himlen. Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. Jesus är utstrålningen av Guds härlighet. Notera vad som händer när härligheten syns. Då faller de ner på sina ansikten. Det är en överväldigande erfarenhet på många sätt. Jesus är också en avbild av Guds väsen. I Johannes 14 så säger Filippus, visa oss fadern. Det är nog för oss. Och Jesus säger, så länge som jag har varit hos er och ändå har du liksom inte förstått, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. När Jesus kliver in i den synliga världen så visar han vem fadern är. Du som tycker att det är trassligt med gudsbilden, titta på Jesus. Han är det synligaste uttrycket för vem Gud är. I Kolosserbrevet skriver Paulus så här. Ifrån vers 15. Paulus har två ganska liknande texter, en i Efesiebrevet 1 och en i Kolosserbrevet 1, där han målar ut Jesu härlighet. Det här påminner ganska mycket om det vi läste i Hebreerbrevet inledningsvis. Då säger han så här om Jesus, vers 15 i kapitel 1. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda, till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Återigen ser vi hur Paulus här försöker att med alla till budstående medel måla vem Jesus är. Han är en avbild av Guds väsen. Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Han är den osynliga Gudens avbild, den förstfödd i hela skapelsen. Det betyder att han inte är skapad, han är född. Vi vet inte riktigt vad det betyder, varken i tid eller rum. Det är som att tanken och själen hissnar lite. Han är en avbild av Guds väsen. Sonen är som fadern. Sen står det att han bär upp allting med kraften i sitt ord. Jag är tillbaka i de här sju beskrivningarna av Jesus i Hebreerbrevet 1. Jesus är den som bär upp tillvaron. Lyssna nu. Om han drar tillbaks sitt ord så finns ingenting av allt det som nu finns. Om Jesus drar tillbaks sitt ord så går inte solen upp mer. Då upphör naturen att existera. Då upphör allt mänskligt liv. Planeternas rörelser, fotosyntesen, molnens aktivitet, månen och tidvattnet. Allt hålls uppe av hans ord. Vi finns för att Gud vill det. Världen finns för att Gud vill det. Allt är satt på plats för att Gud både kan och vill det. Han bär upp allting med kraften i sitt ord. Va? Fantastiskt. Sen slutar författaren med en slags sammanfattning av hela det här brevet i en enda mening, uppdelad på ytterligare två saker som sägs om Jesus. Vi är alltså tillbaka i Hebreerbrevet 1. Han har renat oss från synden. Vi var inne på det förra söndagen på påskdagen. I Gamla testamentet finns offerkulten då människor tog med sig ett felfritt lamm in i det allra heligaste för att offra för folkens synder. Och nu har Jesus tagit med sig blod in i det allra heligaste inför fadern själv. Men det är inte blodet från ett djur, utan det är hans eget. Ingen annan rening erbjuds än Jesu blod. Du som överväldigas av din egen synd. Som är så trött på den. Som är så bedrövad över den. Han renar dig. Du behöver inte vara modfälld. Du behöver inte vara rädd. Ge inte upp. Vänd inte Jesus ryggen. Han renar dig från synden. Och det sista som sägs om Jesus här, det är han sitter på majestätets högra sida i höjden. Och när de här judiska lyssnarna hör detta läsas upp, då är de i psalm 110 i Saltaren. Psalm 110. Jag tänkte läsa hela den. Den är 7 verser lång. Det är David som skriver. Det här är en typisk messias psalm som man läste när man väntade på Guds moderkung. Av David en psalm. Så lyder Herrens ord till min härskare. Sätt dig på min högra sida så ska jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion. Härska nu bland dina fiender. Villigt samlas ditt folk idag då makten blir din. På heliga berg har jag fött dig som dagg ur gryningens sköte. Herren har svurit en ed som han inte kan bryta. Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd. Herren är vid din sida. Han krossar kungar på din vredesdag. Han dömer bland folken i sitt majestät. Han krossar hövdingar vida kring jorden. Han dricker ur bäcken vid vägen. Så lyfter han huvudet högt. De har väntat, judiska folket, i generation efter generation på denne messias. Och nu är han här. Människan kan möta honom i Jesus Kristus från Nazaret. Sonen, före nedstigandet till jorden, beskrivs faktiskt aldrig så här. Bara i de här lite profetiska texterna. Men det är den son som lidit och dött och uppstått. Som blir medlaren, som kliver in i det allra heligaste. Vi sa ju just att han gör det med sitt eget blod. Sätter sig på faderns högra sida. Han sitter nu i himlen, bredvid fadern. Himlen vet vad det är att vara människa. Och det finns därför. För första gången jag hör hur den här meningen bär på liksom, brister. Men det finns för första gången i hela evigheten en människa i himlen. Han sitter på majestätets högra sida i höjden. Avslutningsvis, Hebreerbrevets författare påminner kristna människor om vem Jesus är. Varför då? Så att de inte ska nöja sig med något mindre. Denne Jesus står högt över alla profeter, över alla kungar och över alla änglar. Och då är frågan, vad ska vi göra med det? Hur blir det här inte bara ett religiöst föredrag? Det första är att vi ska tillbe honom. När lärjungarna ser Jesu härlighet på berget faller de ner i vördnad och tillbedjan. Jag skulle uppmuntra dig veckan som kommer att stanna vid de här beskrivningarna i Hebreerbrevet 1:1-3 och framförallt stanna framför denne kung som beskrivs där. Och uttrycka din beundran. Det andra vi gör Vi sitter tätt samman med tillbedjan. Vi uppmanas att sortera våra liv i enlighet med att Jesus är kung. Att han är härlighetens herre. Att han har renat oss från all synd och sitter på majestätets högra sida. Och att låta våra beslut, våra liv, våra prioriteringar och våra val genomsyras av att Jesus finns och att han är den han är. Kort sagt skulle man kunna säga att dagens predikan och inledningen i Hebreerbrevet skulle kunna uttryckas: nöj dig aldrig med något mindre än Jesus. Amen. Vi ber tillsammans. Tack Herre för din makt. Tack för ditt majestät. Tack för att du är den utlovade Messias. Den smorde. Kungen som ställer världen rätt. Tack för att allt är skapat genom dig och till dig. Du är en avbild av Fadern. Tack att du har kommit till oss. Tack att du har delat våra liv och vår verklighet. Tack att du är den som ensam har bundit samman det synliga och det osynliga. Jordiska och det himmelska, brustenheten och härligheten. Tack att du har renat oss från våra synder med ditt blod. Och tack att du sitter på majestätets högra sida. Härlighetens kung. Ärans konung. Vi tillber dig. Vi böjer oss inför din vishet. Inför din makt. Inför din helighet. Hjälp oss att följa dig så nära vi kan, så troget vi kan. Amen. Amen. Nu ska vi öppna våra böneplatser. Om du vill komma hit fram till korset, till ljusbäraren, till jordgloben, till en rad olika platser som finns här. Du kan också komma till vår böneplats här inne där det finns en förebedjare som gärna möter dig. Du kanske kommer med ett behov som du liksom, som överskuggar allt annat. Kom med det. Det kanske är så att du på olika sätt skulle behöva gensvara på det som den här predikan har handlat om. Jag vill återigen ställa mitt liv under Jesus. Han har hamnat i bakgrunden. Det är annat som har känts mer lockande. Det är annat som har känts mer påtagligt. Det är annat som har utlovat snabbare lösningar. Välkommen till böneplatserna. Ställ ditt liv under Jesus Kristus. Nöj dig inte med något mindre än honom. Vi sjunger och vi ber tillsammans vid de olika platserna här. Varmt välkommen.